Ja, året lider mot sitt slut. Det gjorde det verkligen. 2020. Ett helvetesår på många sätt. Fint på vissa sätt, men väldigt märkligt. Fint. Det är inget fint att det är med en pandemi, men det finns en... Det har funnits en slags tid för reflektion också i allt det här kaoset. Som att inte livet är nog kaos. Och sen var jag på en liten pandemi på det, så blir det riktigt jävla härligt och underbart. Men jag har ju turen att ta den här podden. Och er, ni som är så jävla fantastiska som lyssnar och skriver, det betyder faktiskt allting. Det är så otroligt fint. Och denna vecka så har jag en otroligt mäktig gäst. Carolina Fuglas. Artist, låtskrivare, vokalist. Ja, hon är också konstnär, såklart. Hon är konstnär, målar fantastiska grejer. Och hon har släppt ett album för ett tag som heter Antingen Eller, som hennes nionde i ordningen. Tror jag. Jag fick det till nio. Som ni ska lyssna på. Det är jättefint. Hur som, vi pratar om och att jag umgås för mycket med mig själv, och då blir jag helt dum i huvudet. Kontrapunk, syntkarro, allt eller inget, bipolaritet, älskar manin, måleriet såklart, lägga sin tid, stäng dörren, rädda sig från åldern. Åren innan, Heinz. Inte åren innan Heinz, vi pratade lite om Heinz. Livrädd för tanken, dampig gubbe, vem kan det vara? Det blev så, och gud vad är det? Bergsklättra, punkskiva vid 70 och att tro på människan. Är de sakerna vi pratar om denna vecka. Om ni vill med något, så mejla till info@nordmarkrecords.com. Jag svarar alltid. Följ mig gärna på Instagram, Nordmarkpodd. Stort tack också till Norrlands ljus alkoholfri ekologisk. Ni är helt jävla underbara och jag älskar er. Nu kör vi tycker jag. Carolina Fuglas, let's go!
Let's go!
Välkommen till Nordmark podd.
Tack ska du ha!
Du, hur är läget?
Det är jättebra!
Ja, trots allt.
Ja, det är jättebra trots allt. Jag kan säga så här, att egentligen är jag fullständigt deprimerad när du då säger trots allt. För det är klart att jag är liksom. Jag har känt mig riktigt upp och ner. För att jag vill ut och träffa folk. Även fast jag kan tro mig tycka att det är mysigt att sitta hemma och måla.
Mm.
För jag hade en dröm. För när du säger trots läget, då tänker jag corona då, ja. Så att vi understryker det. Rub it in liksom.
Precis.
Ja.
För det är som att sova under en sten, så är det en pandemi
ja,
som
ja, kommer. Ja, faktiskt. Och det är inte alla som har förstått det.
Nej.
Men det har jag förstått. Och jag tycker då att, nej men det passar inte min typ. Men det var intressant att få känna. Det var kul i 2 månader. Inte kul, men det var intressant. Att, för man har jobbat väldigt hårt och varit ute och varit väldigt social. Var lite så här... fick jag känna hur det var att vara målande konstnär och bara sitta inne själv.
Mm.
Och det passar mig inte längre. Alltså jag känner att jag blir dum i huvudet. Jag tänker för mycket, jag umgås för mycket med bara mig själv. Jag behöver träffa andra intressanta människor som får mig att icke bara fokusera in något så.
Mm. Jag köper det rakt. Jag hade precis när pandemin bröt ut, så hade vi ett stambyte här i studion.
Ja.
Och då, precis då så tog jag hem synten och datorn och ljudkortet och grejer och satt och jobbade hemma. Men en månad. Och jag höll på att bli fan helt knäpp. Bara det. Alltså bara så här, gå upp i sängen, sätta mig synten och gitarren.
Ja men det bara, är lite...
Fan det här, ja vi tar en promenad. Alltså det är ju vad det är. Jag tycker också att det var intressant att få vara med om en världsomfattande pandemi.
Det tror jag
pandemi.
Har varit nyttigt för många. Mm. Att tänka efter. Men sen så tror jag att många har nog tänkt efter redan och tycker att
nu är vi trött på
nu
det här.
Nu räcker det. Ja. Det är ju en viss kognitiv grej i att gå ut på gatan och träffa folk. Jag tror inte, liksom, vi är flockdjur. Vi ska ses.
Ja, jag
på riktigt.
Ja, så är det ju.
Ja.
Men du, alltså, trots det här pisset, fan, grattis till en superfin skiva.
Ja, men tackar.
Den är
ja.
Allt eller inget.
Ja, och det är ju... bra, det var också intressant om man nu ska prata plattan.
För
det
är nionde.
Nionde platta, har du räknat?
För jag har räknat.
Inte jag.
Ja, jag har räknat.
Men vad
faktiskt.
Kul, då vet jag. Och räknar du med Twigs då också?
Ja, det är kanske
inte. Så då kanske.
Då kanske det är 10.
Ja, kanske.
Men vänta, men släpp den stämmer.
Du, The Nomads. Do
ja, 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 okej. Ja. Ja,
men, vi
ja,
det... gjorde en platta tillsammans. Vi hade ett band tillsammans.
Just det.
Som hette Twigs.
Just det.
Ja.
Då är det den tionde.
Ja, då är det nog den tionde.
Nej, men
det var intressant, för att normalt så är vi ute och spelar, man målar, man gör saker, det är körer, det är hela tiden så mycket grejer. Så man stänger in sig i studion, man är väldigt dogmatisk, man spelar, det är rätt mycket så här live on tape, man tar tagningar. Det är inte allt för mycket pillepill efteråt. Det tycker jag är häftigt, det är bluesigt.
Verkligen.
Absolut, så att jag säger inget fel med det, men pandemin som kallad gjorde att vi hade väldigt mycket tid i studion. Man sprang fram och tillbaka. Mm. Och då började vi leka mer med syntar. Alltså jag älskar syntar. Vi har ju haft ett band, kontrapunk. Alltså vi som spelar tillsammans kallar oss för kontrapunk. Och när vi kallar oss för kontrapunk, då har vi mycket syntar. Och det är liksom konstmusik och det är lite spännande. Alltså man kan lyssna på många spännande saker. Det handlar inte bara om, det är inte bara en melodi och en text. Utan Nej. Det är faktiskt musik också. Mm. Och musiker som är briljanta. Så jag tycker man ska lyssna på allt de gör.
Mm.
Men nu hade vi väldigt mycket liksom synttid. Så att nu kallar jag mig syntkaro lite mer. Förut har jag mer varit gitarrgalen. Så.
Båda funkar ju utmärkt tillsammans också. Förlåt, antingen eller heter albumet. Inte allt eller inget.
Nej.
Men
det är ju samma... Allt eller inget.
Allt eller antingen.
Nej, det är
inte samma sak.
Men vet du, det är lite åt samma håll. För att jag är antingen eller och jag är allt eller inget. Varm eller kall, tjock eller smal. Eller på så här. Jag är väldigt bipolar. Ja.
Jag tycker att jag känner själv igen mig i det där. Alltså, otroligt i mitt eget temperament. Så jag är väldigt, väldigt svart eller vit.
Ja.
Alltså, om man vill göra någonting, om jag sitter i studion så älskar man in. Och jag tänker att vi ska prata om det, för det har ju du i musik är ett konstnärskap också i allra högsta grad, men i ditt måleri tänker jag.
Absolut.
Det är två, jag målar själv inte, men jag kan tänka mig att det finns likheter i att gå in i det här manin. Som
alltså
man också...
väldigt, väldigt likt. Mm. Så vissa säger, åh, har du fått två? Jag tror nog att det handlar mer om vad du går in på. Jag tror att alla som kan hänge sig åt musik kan också hänge sig åt måleri, kan också hänge sig åt... Det är klart att man måste kanske ha en fysisk förutsättning om man ska hänge sig åt dans, liksom. Men... någon slags idrott, alltså hänge dig till 100% då lär du, fake it till you make it, är det så de säger, kanske.
Nej, men det är det vackraste jag vet, förkovring, att lägga tid på någonting.
Ja, lägga tid på någonting och våga.
Exakt, precis.
Och du måste våga inför dig själv, men stäng dörren, du behöver inte visa något förrän du är klar.
Nej. Jag tänkte också på, vi ska prata också om skivan. Min absoluta favoritlåt på skivan är ju faktiskt en singel. Det heter den Lite som jag. Du är lite som jag.
Precis.
Den är ju helt fantastisk.
Ja, vad kul.
Jag älskar den verkligen.
Ja, den är söt.
Den är skitfin. Ja. Men hur har själva arbetet med albumet funkat? För att du och Heinz, din man, det här är ert nionde album tillsammans.
Mm. Varför bryta ett vinnande koncept? Nej, men vet du, det är helt jävla sjukt. Sven Lindvall, som också spelar på det här albumet, slash Mattias Torell, Dahlbäck, liksom, jag har spelat in många plattor med samma killar. Jag tycker att de är helt fantastiska musiker.
Ja,
och jag tycker min man är helt fantastisk låtskrivare och att arbeta med och att producera med och att göra barn med. Ja, men du vet, jag gillar honom och jag gillar mina musiker. Och jag är nog ganska trogen överhuvudtaget när jag jobbar med människor och jobbar med folk. Jag blir nära sådär. Och diggar jag någon och den inte har gjort sig oförtjänt liksom, så fortsätter man ju ett samarbete. Jag vet inte vad frågan var, men jag tror att du fick 5 svar.
det är klassiskt jag också. Vad ställde jag för fråga egentligen?
Herregud.
Nej, men jag menar liksom att efter så lång tid och dina album, man hör, du har ju ditt sound, man hör ju direkt att det är du liksom. Men att också hela tiden ville någonstans utveckla och låta den delen. Jag menar, jag spelar med en kille som heter Christian Chaband, en nära vän till
mig. Ja, och det vet jag vem det är.
Ja. Ja. Vi har precis släppt vårt 8:e tillsammans.
Oj, oh, det är massor också.
Det är mycket. Ja. Så jag spelar med honom på alla utom ett. Mm. Och det är samma sak där, man bara så här, fan. Det är nästan så att det skulle kännas han spelar in en skiva med tonbruk nu, och då känner jag mig nästan lite svartis.
Ja.
Jag bara, vad fan, skulle du ha någon annan?
Ja, men det är klart, det är jätte, om man är van att få vara med där. Ja. Och helt plötsligt blir man ju medansvarig, även fast man egentligen inte ens ska vara där och peta. Man bara, men hallå, hur tänkte ni? Absolut.
Ja, för den där skivan, den var grym faktiskt, men David har precis gjort det mycket bättre.
Ja.
men det kanske det jag ville fråga var att mer så här, ja, att hitta liksom drivet och liksom den här kreativa processen tillsammans efter så lång tid. Jag vet ju själv hur det är, men det är ju inte självklart. Man kommer ju också, någon gång så kommer man ju kanske i någon period där det inte är lika kul och det liksom känns.
Ja, alltså det där är ju väldigt intressant, för jag har aldrig fått den frågan. Just kreativiteten, den kan ju försvinna som sådan. Både som ensamskapare / i ett samarbete. Mm. Och nu känner jag att din fråga var i samarbetet.
Mm.
Och det bästa med ett långt, långt samarbete, som jag ändå tror är lite vinnande.
Mm.
Du saknar alla hämningar.
Mm.
Vi vet vad vi kan.
Mm.
Och vi vågar göra fel. Och det är ju i defekterna du hittar effekterna.
Mm.
Det är mycket så att vi spelar och jammar och man bara kör.
Mm.
Och det är ju då man helt plötsligt så, woof, där kom den. Och jag vet, när jag har haft andra när jag har jobbat med andra när jag har varit yngre, då har man ju varit fegare.
Jag vet, feg, det är inte så jävligt. Nej, det är inte alls bra.
Nej. Sen är det klart att det skulle säkert vara bra om man hittar en ny samarbetspartner, om du hittar en ny gnista som får en att vilja himpa lite.
Ja, men jag tänker att det där tycker jag är så jävla intressant, för att det finns någon,
exempel, dansa.
När man hör unga liksom, artister och unga band, så alltså, ofta så här, första skivan är ju väldigt speciell, för det finns något otyglat, även om den kan vara liksom ganska feg, finns det någonting väldigt så här, det finns något kalvigt i det som aldrig sen inte kommer tillbaka.
Ja, som är så underbart, och som också har inte bara med första platta, eller har det bara med första
platta? Nej, det är nog
bara med
ålder och en viss tid.
Ja.
Men jag menar, jag tycker
för det där
själv
är så charmigt.
Ja, det är det ju, absolut.
Ja, det är så underbart.
Men samtidigt så tycker jag nu att, alltså för min egen del så tycker jag nog att jag aldrig har känt mig så bra som jag gör nu. Alltså spela inte bättre, jag skriver bättre.
Alltså jag känner ju likadant.
Men alltså, det är grymt.
Jo, och det är helt underbart. Samtidigt så kan ju det vara ett sätt att rädda sig själv också.
Ja, precis.
Men från folk bara,
du,
åldern.
Jag vågar inte säga det här till Caroline. Det är inte dags att lägga av snart. Men jag menar, det är ju det som är grejen. Att, så här, om man gör det man älskar och hela tiden vill... jag menar, man kan ju aldrig bli till... Alltså, senaste Bob Dylan-skivan är ju fantastisk. Det är bara ett långt jävla epos.
Ja.
Han är en sån artist som jag på riktigt tycker bara blir bättre och bättre. Ju äldre och äldre han blir, desto bättre och bättre blir.
Jag måste säga att han är ju bäst. Så att jag måste nästan gå hem och lyssna på han senare.
Mm, den är grym.
För jag har nog inte gjort det, så jag måste nog göra det. Jag kommer ihåg såna som David Bowie då, som är, det är också så här favoriter. Som man kanske ändå när man lyssnar på. Han gjorde en del bra saker i slutet också.
Sista skivan är magisk.
Jo, svinbra. Fast på ett annat sätt. För den har jag faktiskt lyssnat på. För det är ju fortfarande lite liksom Spider on Mars och sånt där. När det är lite... klarare färger, om jag nu får se på det som om det vore en tavla.
Mm.
Där, han är lite mörkare och det är lite... Alltså, det är svinbra. Mm. Men jag kan ändå förstå... Ja, jag kanske tyckte att han var vigare förr.
Mm. Ja, men det är ju fascinerande. Ja. För att det är också så där att...
För att vet du,
man måste ju ta någon väg.
Ja,
man kan ju aldrig liksom vara lika bra som... Eller man kan ju vara bättre i vissa i vissas ögon.
Ja.
Och sämre i vissa.
Jag kan ju tycka så här, om man ska gå till mig själv, då höll jag på att säga så här, ja, men jag är vigare nu liksom. Mm. Tänkte jag, ja, jag vågar mer nu. Jag är mer självsäker. Jag är bättre. Just som det vi pratade om. Men så tänkte jag tillbaka, nej, men satan, jag var så jävla vig. Så jag slog knut på mig själv när jag var yngre. Och det kan ju också vara positivt när du blir äldre, beroende på hur du var som yngre.
Men hur tycker du själv att det förhållandet till sig själv när man blir... Vad fan, så jävla gamla är vi inte.
Nej, men så jävla gamla är vi inte. Men vi är gamla i branschen.
Ja, det är vi.
Ja, tillsammans är vi.
Vi har hållit på ungefär lika länge.
Jag tror det. Och det, vi snackar ju då alltså... Vi började när vi var 20-25.
Ja, jag var 18. Ja. Jag började turnera.
Du började så tidigt. Ja. För jag släppte min första platta när jag var 25. Mm. Så jag är en late bloomer. Ja, men det är 25 bast snart. Mm. Mm. Absolut. Så vi har absolut 25 år kvar, hoppas jag. Mm. Jag ska starta punkband.
Fan, varför?
När jag blir 70, när jag har liksom grått hår. Jag ska nog ha lockar också. Men grejen är det att de som har lockar idag, tanterna med lockar idag, de har ju lockar idag och grått hår för att de hade lockar när de var unga.
På 40-talet.
Så, ja, så det är ju inte så att vi med det här långa kommer ha lockar. Eller hur? Utan vi kommer ju... Och sen är vi så jävla tråkiga så vi färgar i håret också. Antar jag.
Vi kommer hit på en annan. Varför vissa tanter... Jag frågade min flickvän och så sa jag, varför har vissa tanter lila hår? Alltså inte... Jag tycker det är coolt. Ja. Det är grymt. Men det är någonting som säger mig att de har inte valt det. Det har liksom blivit så.
Ja, men det är lite inne. Varför har ungdomar grått hår då?
Ja, men alltså vadå? Har inte tanter alltid haft lila hår? Jag kommer ihåg det sen jag var liten.
Jo, det har de. Och rosa.
Ja, absolut. Rosa och lila.
Jo, men
hon trodde inte. Hon bara, nej, ja, det där har du hittat på. Jag bara, nej.
Nej, du har rätt i det. Ja. Men det är mer idag.
Ja, det kanske är.
Ja, för att det är lite mer kreativitet i hårsalongerna idag. Kanske lite mer fräscha färger att välja mellan.
Ja, men det köper jag.
Och det är fint.
Ja, det är superfint. Ja. Men jag var tvungen att googla en gång. Då var det någon som hade en tes att det handlade om... någon behandlingsvätt när gamla tanter lägger sitt hår, heter det så, när man för när håret blir grått då reagerar det mot den här vätskan
och blir lila
eller rosa.
Aha. Så du menar att det var inte inne då men mer inne nu, för nu var det ändå tänkt på att ungdomar, nu låter vi som riktig farbror och gubbe så här, lite sockerkaka kanske. De färgar ju ibland håret grått.
Ja, jo, jo.
Och det är också snyggt.
Ja,
men det är ascool. Jo, vad fan. Du vet, så här, silver och med olika färger.
Ja, whatever floats your boat. Det är bara att köra. Men det blir ju glad om... Det hade varit roligt om tanterna hade gjort ett medvetet val. Om det var så här, jag vill ha rosa.
Ja. Fast vet du, idag är det nog så. Så ser du en rosa dam så tror jag faktiskt... Mm.
Precis. Okay. Men då tänkte jag, vi måste bara tillbaka till den här kreativiteten.
Ja. Det där var för mycket yta. Det där var alldeles för mycket utseende.
Ja, men ändå intressant.
Ner på djupet.
Ja, men alltså, om du ser dig själv under den här långa karriären då, och att hitta nya vägar och bibehålla den här inspirationen. Och, för det som du sa innan, att när den också tryter. Alltså kreativitet är ju någonting som försvinner.
Där var vi.
För att du hade ju också en period när du inte släppte någon skiva på, vad fan var det, 10 år då, nästan.
Var det så länge?
Jag tror det.
Du, jag kan säga att jag släppte ett barn då. Mm. Och Twigs. Så att i den här perioden, faktiskt som du ser, som jag kan tänka mig är snarare 7. Ja. Så kom det ett barn. Och sen ungefär 3 år senare kom ett barn. Och då blir man lite så här, om man är uppe i sig själv eller i barnet och man känner att man skiter i det mesta. Och sen höll jag på med musik då, men jag var inte riktigt nöjd. Så att det var inte så att jag inte höll på, utan jag spelade in och jag hade saker och ting. Men det blidde inte. Nej. Och sen gjorde jag Twigs, vilket var ascool, och vi röjde och vi hade jätteroligt. Och sen skulle jag flytta och hitta Joplin på svenska i en byrålåda. Och shit, svenska var det, ja. Mm. Och sen så var jag ute och turnerade lite med Olle Ljungström och sjöng på svenska och upptäckte att när jag pratade mitt eget språk till publiken, då var det verkligen så här, det kändes äkta och det kändes nära och det kändes superberättande. Så att jag släppte Joplin på svenska och sen efter det kunde jag inte göra annat än att skriva på svenska. Där tror jag att jag fick upp farten och fick igång det.
Det är ju någon som att man antar också att tro att bara för att man inte släpper dem så har man slutat vara kreativ. Så är det ju såklart inte.
Nej.
Men det kan ju fortfarande finnas en frustration av att man bara, herregud, det jag gör nu är inte det kanske där i det vattnet jag vill vara.
Nej, men sen kan jag säga att jag har inte den frustrationen, vilket jag vet, för jag vet att nästan alla mina musikervänner har den frustrationen, och jag tror att Heinz kan nog ha den frustrationen, och alla som håller på med musik så jag vet precis, för jag har haft den.
Mm.
Men vet du, jag har inte den längre, och jag har ett tips. Varje gång du gör en platta, låt det bli din sista.
Mm.
Och sen om det blir en till, jaha, oj, det blev en till. Jag, efter varje platta så total mental släpper jag.
Mm.
För att det är ingen idé att försöka göra någonting bättre.
Nej.
Utan gör det sista gången och sen gör något annat. Mm. Och jag kan måla.
Mm.
Och jag tror att min målning gör att jag mentalt kan släppa, och tro mig kunna släppa musiken. För hade jag inte haft målningen, då hade jag inte haft någon kanalisering att få ut varje dag. För jag måste vara kreativ varje dag, annars mår jag jättedåligt psykiskt. Mm. För jag är lite konstig, sån här superkänslig, jobbig människa. Och så att, hade inte jag haft det, hade jag inte kunnat det. Och jag, Heinz får tjata in mig i studion ofta.
Mm.
Och det har ju till och med blivit senaste tre plattorna har Heinz skrivit 80% av all text.
Mm.
Eller 70. Det är ganska mycket.
Mm.
För det började med till plattan Novell, som jag tycker är en av mina favoritplattor, som jag tycker är grym och väldigt bra texter. Han, ska vi spela in? Borde inte du skriva något? Här sitter du och målar. Och du vet, man fick så här lite så här dålig. Ja, blev lite smått så irriterad. Gör det själv. Men fan, gör det själv. Gör det själv. Och han gjorde det själv. Och
så gjorde jag orkar inte göra själv, ja, för helvete.
Och så gjorde han alla låtar så bara, nu måste du sätta text på det här, nu måste du göra det här. Fan, gör det själv. Ja, men jag kan ju inte. Gör det själv. Skriv om mig. Och så drog han iväg och så skrev han om mig. Och så står han bakom mig medan jag målar och liksom sjunger om mig. Då var jag ute i studion på 3 minuter.
Fan vad fint.
Ja, och han sa det på ett sätt, själv är man hemmablind. Jag skriver mest om mina vänner.
Mm.
Och när de pratar om mig med problem, Heinz kan liksom tolka mig ganska bra så. Och sen så självklart går jag in och fixar och sådär, så att jag är ju liksom med någonstans. Mm. Och sen är jag med väldigt mycket och producerar.
Mm.
För jag tycker jag brinner jättemycket för musiken.
Mm.
Men jag känner att jag har sagt jävligt mycket och nu är det din tur, gubbjävel. Gubbjävel betyder älskling, sötnos och allt annat superlativt.
Ja, jag älskar gubbjävel. Jag säger jag alltid älskar det till min pappa när jag ringer hem.
Det är inte alla som gillar det ordet. Nej. Därför är det så himla viktigt.
Läget att, gubbjävel. Han, ja, det är bra det. Pojkjävel.
Ja, pojkvasker. Nej, men som sagt, så att, jag vet inte vad det var svaret på frågan. Men varje platta kommer bara hoppsan. Och många utav låtarna handlar om saker och ting som händer precis innan vi hamnar i studion och medan man spelar in. Alltså det är någon granne som kommer in och har någon sjusovare som senaste låten jag ska med tåget. Den gjorde vi bara på några minuter efter en middag med lite vin. Bara för att hon satt och grina för karn måste bort.
Mm.
Och det är sådana här snabba saker, eller du är lite som jag, handlar om Otis, eller olika saker som händer här och nu. Och då säger man dem. Men det är inte så här att oj, jag måste säga något och så börjar man gräva. Det här kan jag ta upp det här ämnet igen. Mm. Utan det måste komma.
Mm. Det där tycker jag också är intressant. För att det gör också att ibland så får man en känsla när man lyssnar på något som man har skrivit. Så bara, herregud, hur fick jag till det där? Eller så här, fan vad sjukt det där. Alltså att när man är inne i det där så kan ju lite vad som helst hända. Ja. Och det är det som är så jävla fett.
Mm. Mm. Och det är det som är någonstans att man håller sig öppen. Och, så att det blir inte sökt. Utan det då det blir kanske konstnärligt på något sätt. Mm. Eller att det finns en anledning att överhuvudtaget.
Men tror du att det har att göra med att när man känner att när det är så. Att det, för mig är, jag kan inte skriva någonting om jag inte tycker att det är kul. Då går jag härifrån. Jag bara, fan vad dåligt det blir.
Ja.
För då kommer det här självföraktet också. Ja. Jag bara, fan det här är inte bra. Men när jag har kul att göra det, då kan jag skriva och så tycker jag, ja men det här blir okej. Okay. Ja. Och sen om jag låter det marinera några dagar, helt plötsligt då kan det vara jättebra. Då kan jag bara, fan vad grymt, det här blir ju svinbra. Bara för att det var också ett visst state of mind när jag skrev det. Då spelar det ingen roll om jag är depp eller glad. Men det måste bara, lusten måste finnas där. Annars blir det någonting.
Ja.
Men med det sagt så måste jag jobba för att få upp den här lusten.
Ja, men det måste
det är ingenting som bara kommer till
nej,
mig.
Nej, du måste ju sätta dig ner och öppna dig. Eller ja. Vara där. Du kan ju inte koncentrera dig på något helt annat.
Nej, för att alltså, jag jobbar mellan 8 och 5.
Ja. Alltså. Och jag kan ju säga så att förr i tiden så gjorde jag det mer. Och jag satt. Och jag måste ju erkänna att jag var så förbannad, för det finns ingenting man blir mer förbannad av än att sitta med tomhet. Och då är det inte tomhet, för att man tom är det ju inte, för det rör ju på sig, men man känner icke intressant, inte för någon annan, redan sagt, och det bara rör på sig, och man vill hitta någonting som känns angenämt, och det gör en nästan att man vill ta livet av sig, måste jag säga ibland. Jag kan må skitdåligt. Och sen ska du mitt helt plötsligt ut i affären och köpa någonting och le åt någon. Och det blir ju bara, eller hur? Det är jättekonstigt. Och jag är så lycklig och har blivit mycket lyckligare. Att jag får måla nu då, och att Heinz. Och så sitter han där och är så förbannad. Nu har suttit här en hel jävla dag och liksom, du vet, och det ligger skvättar och papper överallt. För nu får jag, när han så jag skriver, det är hela tiden en dialog. Han får hela tiden knacka, öppna dörren, säga första repliken. Och hur svårt är det att svara? Inga problem för mig. Så att jag har det så bra. Men jag förstår precis vad du pratar om. Jag förstår precis när han blir arg. För jag har suttit alla mina första 6 plattor. Och dragit i mitt hår.
Men fanns det någon clash i början? Alltså att när du började lämna över den biten. Så här, fan shit. Alltså jag som har ett ganska starkt kontrollbehov. Men jag gillar ju att bestämma.
Ja.
Vänta nu. Eller, fan, det här är ju ganska nice ändå att trippa över det här. Men alltså, någonstans så har man ju...
Ja, men jag har ju pussykontroll på honom. Så att jag, i slutändan så bestämmer jag. Och jag får ju ändra till vad jag vill. Och det är ju ändå jag som ska säga det. Eller hur? Och det ska komma från mig. Så att det är liksom inga problem. Och sen gillar jag ju honom. Jag tycker han är fruktansvärt intelligent. Så att vi pratar ju lite samma poesispråk. Så vi går igång på samma...
Det var inte
samma...
så att han bara... Du, Caroline... Jag har en idé att, att jag ska börja skriva nästan.
Allt han tycker, och jag bara står där och tar hans tankar. Nej, utan vi har ju väldigt samma, och jag får ändra i det, och jag får fixa, och jag får välja. Däremot så sa du någonting nyss som fick mig att vilja svara på en till fråga. Vad fan var det du sa? Du bakade in något sublimt, asbra fråga i det där.
Det kom in och så försvann det.
Visst är det jobbigt? Varje gång någon säger något så är det så många grejer. Apropå åren innan när man var förbannad.
Nej, men just det här med att hålla upp lustan. Att vara inne i den här kreativa bubblan när man skriver, det är ju någonting som man inte heller kan ta för givet, utan det är ju någonting som man måste jobba sig till.
Vad fan inte... Jo, nej, det här var något helt annat. Jag hade aldrig kunnat överlåta det här till Heinz om inte jag hade kunnat prata med mina tavlor. Om inte jag hade kunnat haft mitt konstnärskap. För jag förstår precis som du säger att man vill ha kontroll och man vill vara... Det handlar inte bara om en kontroll, utan det handlar ju om att man vill finnas till, va?
Ja,
och ett sätt att finnas till är ju att måla en tavla eller skriva en sång, i alla fall för oss. Så att om jag hade låtit Heinz göra allt och jag inte hade mina tavlor, då hade jag bleknat inför mig själv. Och det hade jag inte velat. Så att jag tror att jag har klarat att lämna över det.
Det där är ju, det är ju väldigt intressant, för att jag menar... Hur ser du på det? Alltså ens, jag är ju livrädd för den tanken själv. Jag tror att jag har ganska stark separationsångest. Eller har jag det?
Det kan vara borderliners. Ja, du kan känna båda känslor.
Jag känner så här, om jag tänker på mig själv, om jag skulle sluta med musik, så blir jag helt iskall inombords.
Det är jätteläskigt. Ja,
då finns det bara kvar den här dampiga gubben.
Ja, verkligen. Nej, så att
man identifierar sig hela tiden med den man är utåt på något sätt.
Ja, eller,
jag tror att det är ganska vanligt för oss som håller på med det här.
Ja, och sen har man ju hållit på med det hela tiden. Och det finns nog ingen brand som någonsin har varit så stark. När man var ung... Och nu låter man så där gammal och vis igen. Men då brann det så mycket så att jag var lite väldigt deppig. Eller så var det kanske så att jag skyllde min deppighet på att det brann. Det kan ju vara så också. Nu kanske man kan skylla sin deppighet mer på synapserna och liksom sådär. Att man försöker sova.
Mitt enda mål var bara att bara få spela in en skiva och sen kan jag dö.
Ja, det var ju så. Okay. Och jag kunde ligga i en källare på bröd och vatten, ta upp mig på scenen så låt mig sjunga min sång. Och så är det ju inte längre. Nej. Utan nu är det så här, man har barn, det är mycket viktigare. Det finns faktiskt viktigare saker. Mm. Men samtidigt så finns det där. Mm. För att det fanns där och det är en del av en själv. Mm. Och jag tycker väl att det är väldigt skönt att veta att man har ju en studio i alla fall. Mm. Så man kan krypa in och göra när lusten faller på.
Ja, herregud, jag tänker så i dessa tider också. Att jag är så jävla lyckligt lottad. Mm. Så jag är otroligt glad att jag kan vara här.
Tänk om du skulle sitta och man skulle betala någon hela tiden. För att några pengar tjänar vi ju inte nu för tiden. Nej. Det kan vi ju erkänna. Mm. Alltså det är ju ett skämt. Mm.
Verkligen.
Ja, det är ett riktigt jävla...
Så det är ju, och därför är jag ju så jävla glad att man kan vara här och oj.
Hoppsan!
Norrlands ljus, alkoholfri, ekologisk.
Men du, jag tänkte också på någonting som då, som vi har pratat om, som ligger det så varmt om hjärtat, det är ju dock ditt måleri.
Ja.
När kom det till dig? När började du måla?
Du, jag började måla, alltså jag kommer så väl ihåg det. För, alltså jag minns ju att min morfar var ju konstnär, så det fick man ju lära sig. Han var ju ganska yvig och arg i humöret, eller upp och ner. Så här, så att, men han hade en ursäkt för han var konstnär och konstnärer var konstiga. Så det var ju det enda jag inte skulle bli. Det skulle man akta sig för. Men sångerska gick bra, för det var min mamma.
Mm.
Så att, det var ju det jag sa att jag skulle bli när jag var stor, redan som liten. Men jag var i Skåne hos några släktingar och en kompis hade målat en häst. Så jäkla bra.
Mm.
Och jag bara kände, wow, jag ska gå hem och göra en minst lika bra, om inte bättre, häst. Och jag gjorde en bättre häst. Jag kan faktiskt lova det, för jag fick med värsta ljuset. För jag förstod sen när vi jämförde våra att hennes var plattare. Jag satt skitlänge och jag hade djup och det var runt och jag satt bit för bit och målade av. Och det var akryl på den tiden, men jag förstod att det här funkar. Mm. Det här är häftigt. Du kan liksom bygga något runt på ett platt papper.
Mm.
Och sen så bara fortsatte. Så jag satt hemma istället för att göra läxorna och rita, eller inte rita, måla med akryl.
Mm.
Och gjorde vad jag förstod. Ja, men det, även om man tittar på det idag, det är ganska foto. Det är inte helt dåligt. Nej. Alltså det är klart att jag är bättre idag för att jag har tränat jättemycket. Mm. Men som liten, sen härmade jag och målade av väldigt mycket. Så att man kanske inte kan säga att jag var så duktig. Alltså jag tittade ju, nu faller ljuset och lärde mig. Så jag var inte helt liksom jätteduktig, men... Ja, och jag fick 5 i skolan och läraren ville köpa mina teckningar och sa, du kommer bli stor en dag. Och jag bara, jag skulle inte tro det, för att det är bara idioter som målar, det är bara konstiga. Jag ska inte bli konstnär. Och sen köpte jag en massa oljefärger och grejer, medan jag precis innan jag släppte, 2 år innan kanske, jag släppte första plattan.
Mm.
Bodde längst ner i en lägenhet vid en park. Hängde mina tavlor på målning, kom förbi en gallerist, tittade in. Frågade, är det du som har målat dem där? Vill du ha utställning?
Hade utställning. Shit, på film.
Ja, men lite faktiskt så. Hade utställning. Han heter Lukas. Han hade ett galleri som heter Kaos. Han är jättekänd konstnär nu. Alltså gud, nu glömmer jag hans namn bara för att jag är dum i huvudet. Ja, honom hade jag hos i alla fall.
Mm.
Sålde några tavlor. Och sen efter det har jag haft utställningar. Och det har liksom... blivit mer och mer. Så mina första kronor är faktiskt från tavlor. Så att egentligen så var jag
innan musiken.
Mm. Och till slut var jag väl bara tvungen att erkänna liksom att jag är konstnär och konstig.
Konstig.
Så blev det. Fan också. Och sen märker jag ju det också, att jag har ju ett jävla humör, eller ett jävla psyke. Men till skillnad från min morfar är att jag tatuerade in en clownnäsa, vilket gör att jag kan spela vanlig.
Mm.
Eller vanlig vet jag inte, men jag kan vara ganska liksom okej i rummet så.
Mm. Ja. Fint.
Ja.
Men jag började direkt tänka på, har du också en stark tävlingsinstinkt?
Både best. Och ja,
alltså när du sa det här, du ska måla en bättre häst än
ja,
dig.
Ja, absolut. Och grejen är att både och, jag kan inte tävla för jag måste vara bäst, är du med? Och jag skulle nästan kunna skada mig på kuppen, för att alltid när jag vill tävla så ska jag ju helst vara extremsporter, och då ligger jag i svängen och så välter jag och så gör jag milla. Och det har jag gjort i hela mitt liv. Men då är det väldigt viktigt att det här är ingen tävling. Men jag springer tills jag snubblar och dör liksom. Och
ja, det är samma här, det är svårt. Ja. Jag spelar ju badminton med Frans som jag skriver här. Och det, ja, och det är väldigt jämnt. Och jag vet inte hur många racket jag har knäckt.
Oh.
Så att jag, alltså jag har inget problem att förlora.
Nej, det är inte det. Men det är något jäkel.
Jag blir så dålig så bara, den här, jag bara, knäcker det. Så kastar det bara, nej. Känns det bättre? Jo.
Nej, men det har någonting inom sig. Och det är samma sak liksom när man åker snowboard och skateboard och allting. Och alla, liksom, de klättrar upp på väggarna och gör de här snurren. Och så kommer jag måste ett snäpp högre. Och, men jag gör mig ju illa ibland också. Så att man är ju dum där. Men ja, absolut.
Men det finns det är så
bangar jag inte i alla fall.
Jag tycker det är så jävla kul, för att det finns inget roligare än att om man spelar någonting, sport eller whatever, eller jag tror att lära sitt instrument, hålla på med det man gör, handlar ju om att någonstans att man vill framförallt visa för sig själv att man är, att man hela tiden kan bli bättre. Alltså min värsta känsla är ju när man har gjort någonting under lång tid, fast det är exakt likadant. Att det inte händer någonting på den här tidslinjen. Någonting måste ju ske för att man utövar någonting eller gör någonting tillräckligt mycket. Alltså det är en rädsla.
Ja, och det där är också intressant. Hur kommer utveckling?
Mm.
Alltså, för vissa går ju utveckling snabbt och för andra går det långsammare. Jag tror inte man kan söka det. Jag tror att man kan vara öppen för att våga prova saker. Mm. Men jag känner inom konsten så märker jag att utvecklingen kommer långsamt, successivt, ju mer jag lär mig och ju fler fel jag har gjort och tagit mig ur.
Mm.
För det är nästan alltid när jag gör ett fel som man tänker, shit, hur fan ska jag ta mig ur det här? Och så tar jag mig ur det. Och då blir det lite annorlunda.
Mm.
Och det där annorlunda kan bli häftigt. Och det är ju effekten igen.
Ja, visst då.
Och då nästa gång gör du felet först.
Mm.
Och tillrätta grejen. Och då har du ny teknik.
Den här ständiga dualismen.
Ja.
Vi kan inte leva utanför, utan den. Utan lycka.
Och det är nog. Det är lite samma inom musik. Men inte riktigt på samma sätt. Eftersom du kan. När du spelar in. Du kan bara ta bort och lägga på nytt.
Mm.
Det gör du ju inte lika mycket med oljefärg. För olja är lite. Du måste låta det torka tills du går på det igen.
Ja.
Och vem orkar? Nej, du är alltid där och tummar lite innan det har torkat. Och då smälter felet ihop med det nya. Och det är då jag känner att den utvecklingen kan ske. I musik. Mina plattor kan vara ganska bipolära, ska jag be få tala om. Kan splittra en smula, kanske inte i ett album, men från album till album. För det är verkligen bara, nu är det blues som gäller. Och då gäller det som fan 1,5 år.
Mm.
Och sen bara, nu är det syntar!
Mm.
Men det är ingenting jag... Det bara blir så. Mm.
Men nej, inte det tror du bara för att du känner att du inte gör exakt samma sak också.
Nej,
man vill ju liksom...
det blir så. Av någon jävla anledning. Och jag vet varför syntarna kom in i mitt, och liksom mer, inte de här vackra, för jag, förut var det mer vackra piano.
Mm.
Jag vet varför, för att vi gjorde filmmusik till Marika Lagerkrans, satte upp en pjäs som hette Stark som en räv.
Mm.
Och så gjorde vi teatermusik med henne.
Mm.
Och då var det väldigt mycket så att, för det var ju scener och det var ju en teater, det skulle göra musik bakom, det har ingen text.
Nej.
Som skriver vad det här handlar om, så då måste du vara väldigt tydlig i det musikaliska.
Mm.
Och då, jävlar vad vi fick något sound som vi bara diggade, och det var då vi startade Kontrapunk.
Mm.
Så plattan som kom efter det. Det hade fan inte kommit någon platta om det inte hade varit för Marikas. För då bara, sån här platta ska jag göra. Och tänk det här med de här rummen. Och sen fast med lite enkel text slash som folk faktiskt kan ta till sig. Så att det inte blir bara helt konstigt.
Mm.
Och då blev det plattan, vad den nu kan heta. Inte, jag vet ju aldrig vad plattorna heter. Jag bara går vidare. Ja, men Kontrapunk. Hette den kontrapunk?
Nej, jag vet.
Kan du veta?
Nej, det kan jag ju veta. Nej. Men, det,
men vet du, den heter inte det. Men det är inte den som vi släppte nu och det är inte den vi släppte precis innan, utan det är den innan dess. Och den är skönt skruvade syntar och sen har det fortsatt.
Mm.
Och sen blir jag bara mer och mer gillar det.
Mm.
Lyssnar mer. Mm. Kanske förut att jag kanske har varit mer gitarr.
Mm.
Så.
Mm. Ja. Men kan du alltså, ja, men ja, ja. Det, men det är väl att man hela tiden vill kanske också, när man känner att man är någonstans där man är, där det finns någonting som är okänt, det är ju också tilltalande.
Det är mycket roligare.
Det är mycket roligare. Man blir trött, ja, till slut på att vara omkring bara i samma rum.
Ja, allt nytt. Och det är väl det största nu som psykolog. Om jag nu skulle vara psykolog så skulle jag nog säga till mina patienter, prova något nytt.
Mm.
Absolut. Vet du, det spelar ingen roll om du börjar klättra i berg eller vad fan du ger in på eller börjar plugga till någonting eller ska byta yrke. Jag tror att man lever gott på det i några år, bara själva bytet. Men man är feg att byta.
Mm.
För jag rider ju så himla mycket och jag älskar att rida, men jag byter sport inom ridningen hela tiden.
Mm.
Så att jag har gått från, jag har haft 2 damsadelår och nu har jag terrängår, så att jag har börjat, till och med börjat tävla faktiskt, i häst. Och det har jag aldrig gjort förut, och det är på grund av coronan.
Mm.
För förut så att jag tänker inte tävla, för att jag får tillräckligt med spänning i mitt jobb.
Mm.
Så att då vill inte jag gå ut och bli nervös på en helg. Men nu har inte jag fått någon spänning. Så då har jag kört hoppning terräng ute. Just för att det är den farligaste hästsporten. Finns en chans att man blir invalid. Det är spänning, tycker jag.
Mm.
Så då, ja, men, jag börjar, ja, så det är perfekt att börja när man är 50 bast snart och tävla liksom terräng. Nej, men så att med hästen har jag alltid hållit på och bytt. Men jag har tänkt ibland att fan, borde jag vill bergsklättra. Men det kommer väl den 70 då?
När du gör punkskivan.
När jag gör punkskivan.
Men jag tänkte på, alltså, på tal om spänning. Känner du som också har hållit på så länge med musik och spelat så otroligt mycket live. Är det någonting som, kan du fortfarande känna en spänning innan du går på scenen där? Nu jävlar det skarpt läge.
Ja, det kan jag. Och jag tycker så här att speciellt när man spelar lite lagom, och vi har ofta spelat ganska lagom, att man spelar 2-3 spelningar och sen kanske det är 2 veckors uppehåll och så är det 2-3 spelningar. Jag har aldrig, eller jo, jag har det i några perioder, har jag haft regelrätta supermånga spelningar. Jag ger jättemycket på scenen, jag tar i så pass mycket att jag vill inte ha mycket mer än 3, max 4 gig i rad, för jag vill vila i några dagar sen. Mm. Sen vill jag sentimentalt vila, och så vill jag måla lite, och så vill jag rida lite, och så vill jag göra något. Så att jag hade inte klarat att bara vara på superturné, för då skulle jag bli galen. För att
det är ju påfasen, det är skitjobbigt.
Jag måste göra konstiga andra saker emellan. För det vet jag, när man har spelat för mycket, när man känner sig lite som en marionett.
Mm. Ja, 100%. Ja,
och verkligen. Det liksom blir så här, det känns, du får samma känsla när du går in, och helt plötsligt är det samma publik igår som idag och imorgon. Och det är skitfarligt.
Mm.
För det är det inte.
Nej.
Det är ett nytt möte, och man måste ta det där nya mötet. Men när jag nu, när det är lagom, då är det ju, och då spelar jag varje gång, säger jag till mig själv, det här kan vara den sista gången.
Mm.
Njut!
Ja.
Träffa de här människorna, var med dem, gör det här. Och det blir så roligt.
Mm.
Så att jag har så otroligt roligt. Och så, ju äldre man blir, och det också låter så här, desto roligare man har det. För att jag har ingen som helst, det finns inga skämselväggar. Nej. Det finns ingen så här tystnad mellan låtarna som, oj, och nu ska vi spela. Det är ju ingenting som är pinsamt. Utan det är bara trevligt och kul.
Mm.
Och kör på. Och jag får vara, de har kommit dit för att lyssna på ens musik, och man får vara den man är.
Mm.
När man var yngre, I was crazy then. Men då kanske jag var, det var mer clownness crazy.
Mm.
Nu kanske jag kan vara mer äkta crazy. Förstår du skillnaden?
Jordad crazy.
Ja, eller hur? Och att man faktiskt, det finns en anledning. Ja. Ja.
Ja, det är fint. Men jag tänkte på, alltså, jag tycker det finns en till aspekt i kreativiteten som tilltalar mig, och det är ju olika för alla såklart. Men jag har själv ingen religiös tro. Men för mig är skapandet, eller liksom konsten, och det behöver inte bara vara musik såklart. Men den fyller det tomrummet för mig. Som har Och det här, nu pratar jag bara helt rent subjektivt. Och ja, frågan är...
Jag känner precis samma. Ja. Så att det känns väldigt... Och jag tror att väldigt många känner det. Mm. Alltså, det är tomrummet. Mm. Om jag nu tolkade rätt. Tomrummet måste vi alla fylla. Mm. Och vissa fyller det med sport. Mm. Och andra fyller det med musik, sång. Och andra med tro. Mm. Whatever. Alltså, jag tror på godhet. Mm. Och guden inom mig. Jag kan prata mycket om Gud. Men Gud finns här. Det är ingen fördömande jävel som... Fördömande jävel?
Nej, men det är fint. Jag tycker det, ja. jag älskar the topic. Jag pratar mycket om det.
Ja, men jag tycker det är väldigt intressant. För jag har verkligen... Och det är liksom samvetet här. Och absolut har du inte... Du måste ha tro liksom. Mm. Du måste ha tro på människan. Och du måste ha tro på dig själv. Och du måste ha någon slags rättesnöre hur man ska bete sig. Mm. Och den godheten är väldigt viktig. Mm. Och att... Det finns väldigt mycket bra i det. Mm. Men det finns väldigt mycket översitteri i det. Men ska jag berätta för dig en sak. Det var inte Gud eller Allah. Eller någon som skrev Koranen. Om nu det skulle stå rätt saker där. För det är en människa.
Mm.
Det är och det är en människa som skrev Bibeln. Så det är en tolkning utav någon. Om du vill tro på dens tolkning. Ja, men gör det då. Mm. Men jag vill tro på min tolkning av godhet.
Mm.
Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Att man... kan stå för det hela vägen. Så
det
man faller in i något farligt.
Ja, men det tycker jag är fint också. Jag tycker verkligen man får tro på vad fan som helst. Ah. Ja, det jag kommer fram
så
till...
Så länge det inte skadar någon annan.
Ja, men såklart. Såklart. Det finns ju massa problematik i det där. Mm. I alla stora, alla de tre stora religionerna om du frågar mig.
Och då är det som sagt inte, det är inte religionens fel. Och det är inte själva bokens fel. Utan det är ledaren som pådyvlar. Och jag har läst jättemycket om sådana här sekter och grejer. Och det är ju många människor som kommer ifrån sekterna. Och bara, vad har jag varit med om? De är ju våldtagna av en tokig ledare.
Mm.
Det är jätteläskigt med tokiga ledare. Ja, men Trump är tokig.
Ja, 100%. Ja, men där är jag väldigt så här super... Oh. Där tycker jag att det finns ett... Där är vi är ju olika. Men jag tycker att just där är jag superindividualistisk. Alltså att, som du säger, liksom, att tron där på vad du än är måste komma inifrån. Den kan inte bara proklameras ut och bara sväljas hel. Den måste ifrågasättas.
Hela tiden. Och fortsätta ifrågasättas.
Ja, verkligen. 100%.
Hela tiden.
Men det som är för min del så är det... Det jag kommit fram till att jag inte vet någonting. Och det är det som är en trygghet för mig. Ja. Alltså att det finns en...
Och där hade faktiskt min farmor ett så här gammalt broderi. Gamla broderi, det är ofta sanningen. Där, det är religion. Hur kommer det sig att de kloka är så tvärsäkra? Och de... Nej, hur kommer det sig att de dumma är så tvärsäkra? Och de kloka så full av tvivel?
Mm.
För ju klokare du blir, desto mer tvivlar du.
Mm.
Och det är ju en subjekt utstående, alltså de som tvivlar de letar och du har många svar och du bakar ihop det och du vacklar och du blir klok. Alltså det är ju det som är, men man känner sig ju inte klok,
nej,
eller hur?
Nej.
För det är ju det som gör att man ju galnare man känner sig, desto klokare kanske man är. Och jag är ju sån som alltid hela livet har gått omkring och tror att jag håller på att bli galen. Slash är rädd för att bli galen. För att det är så jävla mycket tankar och skit. Bara håll käften. Man vill ju bara så här, som efter ett glas vin.
Ja, vi har otroligt mycket gemensamt där. Det finns, när man har varit, dessutom för att komma tillbaka till själva skapandeprocessen när man har varit... manisk, vilket jag älskar. Men det har ett problem att varva ner. Och jag har ett problem att varva ner efter ett spelning också. Tyvärr så älskar jag att ta en öl eller ett glas vin efteråt.
Men det får man nog också.
Ja, det,
så länge man inte liksom går ut och slåss.
Herregud, jag är inte...
Så länge levern säger att det är okej.
Ja, jag håller helt med. Jag är inte det minsta hård mot mig själv där. Men det har funnits tidigare i mitt liv när jag kanske har fyllt de här... den här känslan med självmedicinering också. Att de sa, för att fan vad skönt det att bara få lite tyst på det här bruset.
Ja, absolut. Ja. Och jag kan säga så här, apropå det bruset just att, som jag brukar säga, eller som min psykolog, på den tiden jag gick till psykolog, nu behöver jag knappt det längre, för nu verkar jag ha kunnat det här. Jag har skrivit en bok om det också, jag har rättat den 9 gånger, så jag har fattat att jag kommer aldrig bli helt normal och frisk. Och jag kommer fortfarande gå omkring och tro att jag blir tokig. Men det viktigaste och det mest intressanta är ju att tokarna, alltså de riktiga på gatan, De går inte omkring och tror att de är tokiga. De tycker att de är helt normala. Det är ju vi som varse blir och är rädda för att bli tokig. Det är vi som kan hålla oss på rätt sida. Mm. Så den dagen du slutar vara rädd för att bli tokig eller slutar varse bli, det är då du är tokig. Så länge jag är rädd för det så hoppas jag att jag ska verka normal. Eller hur?
Men hur intressant det skulle vara, för jag har haft exakt samma grej. Att det bara, så här, jag ringde till en kompis som är där många år sedan innan jag sökte hjälp. Mm. För jag hade sån otrolig panikångest. Mm. Som var liksom mitt, åh jag kunde ju fan inte gå utanför dörren.
Nej, det är fan inte kul alltså.
Men, och så ringde jag till honom, din gode vän, och sa, vet du vad, jag håller fan på att bli galen. Mm. Jag tror att det är så här är att bli galen.
Ja.
Han bara, men du kommer inte fatta när du har blivit galen.
Bra, då sa han, och det sa ju även min psykolog, för jag låg där nämligen en gång, eller satt, eller vad fan låg jag ner för? Satt måste jag gjort, va? Men jag låg nog så här i soffan och bara, ta mig till psyket. För jag trodde verkligen att nu är det kört. Och så förklarar jag för henne att jag har min bil utanför. Jag kan inte åka hem själv. Jag vågar inte gå utanför dörren. Nu har jag lyckats ta mig till dig. Nu slutar jag. Mm. Nu lägger jag ner. Nu får du ta tag i det här.
Mm.
Och hon slog handen i bordet och sa, om du, den dagen du håller på att bli galen, då kommer du inte be om att få åka till psyket, utan då kommer de ta dig till psyket. Ungefär, du vet. Och jag bara, jaha, är det så det är? Och du ska inte till psyket, för det är där din galenskap börjar. För det är då du kommer få massa konstiga mediciner. Och då kommer du få känna på att det rör på sig, ska du säga.
Okej, okay, I'm gonna start working.
Så att jag bara, jag ska gå nu. Men det är de bästa, strängaste orden. Jag älskade den psykologen. Mm. Och just det där, sitt inte där och gnäll, ställ dig upp.
Mm.
För den dagen du är körd, då kommer du inte sitta där och gnälla, utan då springer du och, ja men förstår du, det är så här, så att någonstans, så länge man är medveten så ska man kunna vända det själv alltså.
Ja men jag tror att man måste. Jag tror att liksom, fan, det är ju världens svåraste grej. Fanns alla de här svaren så skulle vi inte ha de här problemen.
Nej.
Såklart.
Nej.
Men och ett problem gör det ju det andra. Men jag tror verkligen att liksom att den här också den här drivkraften att själv vilja bli bättre, den är ju så svår. Herregud, det är ju det vet du själv hur jävla svårt det är.
Och det blir bara svårare och svårare känns det som, för att det känns ju verkligen som folk i allmänhet blir ju bara bättre och bättre. Har du tänkt på det?
Mm.
Det var nästan lättare när vi var barn att vara halvbra än vad det måste vara för folk idag.
Mm.
För det finns så mycket hjälpmedel och fusk också som man kanske inte har lärt sig behärska, som gör att man inte vet vad som är verklighet längre, och då blir man, det är också lite läskigt att tävla mot, eller?
Ja, det kan det väl vara. Jo, men det är det väl. Men jag tänker att det kanske är mest läskigt för oss som har varit med, som har sett båda delarna kanske. Alltså de kids som växer upp idag, de har väl helt... De är ju i sin värld.
Men de är i sin värld, men de är ju också i en utveckling. Men det kommer ju inte... Det får ju de svara för om 40 bast. Det är jätteintressant. Men det blir ju samma sak som... Så om man nu ska liksom...
Alltså nu flummar vi in på något annat här. Men det är ju också härligt. Men det kan ju också vara så. Jag menar, utvecklingen behöver ju inte per automatik leda till någonting bättre, menar jag. Men det, alltså den utvecklingen är ju bara vad den är. Ja. Alltså världen går ju bara...
Nej, och jag måste säga, och det leder inte till något bättre. För att vet du, det är precis som du säger. Det verkligen bara leder till något sämre. Jag är helt med dig på det. Så jag förstår
det kanske leder till något bättre såklart ändå.
Det kan det göra, men det kan bli sämre också.
Ja.
Och mycket sämre. Som till exempel, datamusik är inte alls lika kul som riktiga musiker. Alltså, musiken var ju mycket bättre förr. Det kan jag politiskt lova. Visst är det så? Ta hand på det mitt i coronatiden, att det var bättre för musiken.
Faktiskt.
Däremot, vad som blir bättre då, som jag nog mer tänkte på, det är nog idrott och sånt. Du vet, man dopar sig och blir bara mer och mer. Liksom, man sätter rekorden högre och högre.
Mm.
Till slut så får du springa rakt lång under. Liksom. Det går ju inte. Där har jag rätt.
Där har du 100% rätt.
Ja, men på musik så är det absolut, det blir bara värre och värre.
Men du, vad sker nu härnäst? Du har utställning förresten, har den?
Utställning har jag på lördag. Mm. Jag vet inte vad det är för datum idag.
Det här kommer ju släppas senare, så du kommer du ha haft utställning.
Ja, precis. Så att Linköping, utställning, och jätteroligt, och ja du. Ja du, jag hade ju velat säga att så ska jag ut och spela också. Men det kan jag inte säga.
Nej. Men det kommer du få ta igen sen.
Men vi kan väl hoppas på att vi får ta igen det då. Ja.
Någon gång kommer vi få ta igen.
Det finns ju ett uppdämt behov hos oss alla, hoppas man. Ja, helt galet.
Jag önskar lycka till i all framtid här. Det kommer gå helt fantastiskt. Du är helt underbar, Caroline. Tack för att du ville vara min gäst.
Jag är så glad att jag fick komma hit.
Stort tack till dig, Carolina Fuglas. Fan vad du är mäktig. Skitgrym är du. Ja, det var det för denna vecka. Nästa vecka så är det Hedda Stiernstedt tur att vara med i podden. Och det blir sista avsnittet för säsongen. Men det är ingen fara, för det kommer en ny säsong. Som det alltid gör. God jul på er, hörni. Och gott slut, som man säger. Och ta hand om er. Puss och kram. Hej.